Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okej, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans handbollspodd i regi av Avkast. Det är jag, Emil Sjölin, som sitter här. Med mig har jag Charlie Sjöstrand och Josef Pujol. Hej på er pojkar.
Hallå, hallå.
Tjena.
Hej, hej, hej. Vi har ju precis kollat in en liten EM-final där det planenligt blev norsk vinst. När halvtidsvisslan ljöd så kändes det som att det skulle bli en walk in the park för Norge. Så blev det inte riktigt. Fransyskorna bjöd på starkt motstånd. Förutom det så har det ju hänt både det ena och det andra. Det smällde ju till en bomb när Ljubomir Vranjes, eller jag vet inte hur mycket bomb det var. Det kanske var ganska väntat. Men ja, han fick i alla fall foten ifrån IFK Kristianstad och de gör ett gammalt beprövat knep och ta in Uffe Larsson där. Och sen så har vi också den största av dem alla, Bella Guldén, som tackar för sig. Så att det blir ju ett jävla fullmatat avsnitt det här. Vad vill ni sätta tänderna i först?
Jag skulle vilja in i någons lägenhet och veta vad exposé de har för konst. Vi bara nämna det för förbifarten angående Krilles exposé förra veckan, som jag tyckte var fullständigt briljant. Mm. Att en av de tre kritikerna, eller vad man ska säga, som man hade var ju att Thomas arbetsrum skar sig lite mot övrig dekor, så att säga. Mm. Och att det var lite sparsamt inrett, bland annat med en vanlig ett vanligt IKEA-skrivbord. Det är oerhört härligt att det inte var ett IKEA-skrivbord, utan att det givetvis var dansk design för alltså så otroligt mycket mer än vad jag någonsin hade gett. Orimligt mycket pengar för
var
ett skrivbord.
Var det 25 000 det kostade skrivbordet?
Nej, det var väl 12-13 danska, va?
Okej.
Okay. Något sånt där.
Ja, det var ett väldigt dyrt skrivbord. Där får man ju ge, ja, antingen så får man ju säga då att Axner har en väldigt mycket bättre smak än vad som kanske Christian kan uppfatta då. Eller så kan man ju vända på myntet och säga att han är så pass galen så att han lägger 13 000 danska på ett skrivbord som kan uppfattas då som ett standard IKEA. Jag vet inte riktigt vad man ska landa där i.
Ja, som vanligt så lägger jag mig mitt emellan svart och vitt. Mm. I den berömda gråzonen, för att det är det jag som inte förstår dansk design då tycker ju att det ser ut som ett IKEA-skrivbord. Mm. Så att jag förstår ju Krilles spaning, men jag förstår ju också hur det måste koka i någon som har köpt ett skrivbord för 17 lax. Att någon tror att liksom så här kommer jag i min skräddarsydda Hugo Boss-kostym och får höra att den ser ut som Dressman.
Ja, det är inte kul.
Nej.
Speciellt inte när det är mitt under ett brinnande mästerskap och man kanske så här, någon kommer efter en match och bara Du, fan, avkast podden där. De snackar om din lägenhet. Har du hört det? Och Thomas bara, nej, det, jag har ju annat för mig, fattar du. Ja, för att de säger att ditt skrivbord är ett fult billigt skrivbord. Va? Fult billigt? Det skrivbordet som jag klickat hem på någon jävla auktionssajt för 20 000. Nej, men ja. det fattar man ju att han reagerar på.
Mm. Ja, nej, i övrigt har jag inga... Du kan köra körordningen som du vill där, Emil, egentligen. Vi kan väl ta det senaste först, eller betar av EM så är vi färdiga med det. Det här oändliga mästerskapet. Herregud, vad länge det har hållit på.
Ja, det tyckte man ju på förhand var bra. Du vet, don't play the players och allt sånt där. Lite extra luftigt schema och så. Men i och med att mästerskapet så pass tidigt dog för Sverige var det ju lite svårt att hålla lågan uppe, tyckte jag.
Ja, det bidrog ju heller inte med den obefintliga inramningen. Jag måste säga det. Mm. Det blir ju som att kolla på träningsmatcher varje gång.
Ja, handboll är en publiksport. Eller all sport är en publiksport. Man kan fan inte ha sport utan publik egentligen. Det tar bort alldeles för mycket.
Nej, jag håller med dig. Så att vi kan ju beta av det. Finalen. Ja. Det jag vill säga om finalen är att det finns ju en analys. Men den analysen blir ju ganska meningslös eftersom Frankrike inte vann. För alltså, analysen som hade gått att göra hade ju varit att ta vid efter halvtidsvisslan, som du var inne på, när det såg ut som att Norge bara skulle cruisa mot seger och Frankrike kommer ut i andra, ställer om försvaret, får in en målvakt som har 70% efter 22 spelade minuter, vilket är helt sinnessjukt. Norge som bränner frilägen och hela, men sen så löser han det ändå, Norge, så då är det så här, känns det, ställa en analys på vad Frankrike gjorde bra för att nästan komma ikapp. Det faller ju lite.
Mm. Men om vi ändå ska prata lite om det, för det vad Norge gör bra, det vet vi ju. Det är ett jävligt bra försvarsspel och sen springa som fan och kontra, och sen om de hamnar i uppställt spel ha en jättebra Nora Mörk.
Ja, framförallt bästa spelare Stina Oftedal.
Ja, precis.
Det hjälper till också. Och världens största talang i Reistad.
Ja. Ja, de har ju ett fantastiskt lag och kan ju till och med byta ganska generöst liksom mellan yttersexer och det ena med det andra. Spela lite utan Nora och så. Så att det är klart att lite som Charlie inne på att vi hade ju Norge som solklar favorit. De har darrat i en halvlek mot Danmark och en kvart 20 minuter mot Frankrike sett genom hela mästerskapet. Väl. Och vinner ju helt förtjänt.
Mm. Hur går snacket i Norge?
Nu händer det här för en halvtimme sedan. En timme, så att jag och min sambo har inte pratat så mycket om det. Och Diego har inte heller sagt något om det. Det är ju de jag har träffat då. Det är klart att de är ju... Alltså, generellt, kanske med all rätt då, nu med tanke på att de är bra på både herrar och damer, så är ju norsken, han är ju självbelåten, det är han. Och på damsidan har det varit att de har ju faktiskt inte vunnit de senaste åren. De har väl knappt tagit medalj de två senaste mästerskapen, eller? Och då blir det ju svårare att vara nöjd med sig själv när man inte tar... har de medaljer. Men nu är de ju på sin rättmätiga tron. Alltså, Norge är ju bäst och har ju varit så under hela... Alltså, jag minns ju inte en tid innan Norge i princip. Nu är jag så gammal då. Men, de kan ju med all rätt i alla fall i kväll vara väldigt nöjda över sig själva.
Mm, det får vi väl ge Norge då. Och ja, på tal om Norge... Deras EM-trupp såg, eller VM-trupp på här sidan såg ju också bättre ut än Sveriges. Men det ska vi också återkomma till sen. Herrarnas trupp som togs ut. Men ska vi säga någonting om Frankrike ändå, som ändå var uppe och nosade på det och känns som att de kommer vara en guldkandidat de närmaste åren som kommer. Vad är det de gör så jäkla bra då?
Alltså jag tycker att det är, de spelar ju det man verkligen tycker är fransk handboll.
Mm.
Med jättemycket dueller, man mot man spel och enorm fysik i precis allting de gör. Det ser bara jättefranskt ut, men jag är så imponerad över att de fick så, jag menar, att de fick så bra träff, eller vad man ska säga, på att ställa om till ett offensivt försvar. Det var ju både 5-1 och liksom så här lite 4-2, eller ja, de var liksom spetsiga mot både ytternio och mittnio och stressade Norge. Det är ju det man blir så här, åh, Norge, de är stressade.
Mm.
Herregud, och de, åh, men ser du, de passar bollen över sidlinjen, och man, alltså, det är, man är ju inte van vid att se det, så då blir man så här, wow, vad bra de måste vara, Frankrike.
Det är faktiskt någonting spännande det här med att sättet att liksom kunna vända en, oh, nu händer de ju inte matchen, men momentum i matchen bara genom en, att kunna ändra ett försvar. Det är ju inte ett, det är ju ett prövat trick, så att säga. Men just det här tror jag är en diskussion vi har haft förr, är ju det här med att vi i Sverige är ju så himla bekväma i vårt 6-0. Och att man tar ju ofta ut, i och med att det är så kort tid för att spela ett mästerskap, då satsar man ju sina få träningstimmar på att sätta grunderna, så att säga. Och vilket ofta hinner bli då ett typ av försvarsspel. Men det hade ju varit spännande i en landslagssetup, där det ju då är ganska ovanligt att man sitter på två typer av försvarsspel. Att antingen då liksom verkligen satsa på att ha ett alternativ då, med att kanske ta ut en spelare som kanske, ja, som helhet är en sämre spelare än en annan, men har liksom en spetskompetens i då, kanske som center. Alltså Jonas Hellman har ju, ja, han har ju, är ju en duktig kant också, men han är ju framförallt en försvarsspelare liksom. Det är det som har gjort honom så stor. Och just den, där tycker jag fransmännen generellt prioriterar lite annorlunda. Alltså kan ta och jämföra med Mathias Grébille på här sidan till exempel, som då är en stor vänsterkant som kan fylla lite luckor i ett försvarsspel som tvåa och center och sånt där. Så det är väldigt spännande lite hur man ser på det.
Jag undrar om det kan ha att göra med, jag intervjuade ju Staffan Olsson vid, ja, det var nog ungefär den här tiden för ett år sedan eller så. Han pratade ju väldigt mycket om hur det franska akademisystemet såg ut. Och han sa att, ja, men nästan alla spelare som kommer sen till landslagen går igenom de där akademierna som är liksom centralt utformade. Jag skulle kunna gissa på att de säkert har vissa sådana krav då centralt skrivna, att ja, men vi ska lära oss, alla spelare ska kunna de här två eller tre försvarsuppställningarna och kunna hantera minst en position i det här försvaret, så att alla också har med sig en skolning i det redan från början som är centralt styrd.
Mm. Ja, säkert. Det är svårt att spekulera i hur det kommer sig. Men
det vi skulle kunna spekulera i, Josef, är ju hur det ser ut på den svenska handbollsutbildningen. För du har ju gått en sån där handbollsgymnasieutbildning. Hur funkar det där? Vad tränade ni, individuell teknik, eller tränade ni också på sådana grejer?
Nu var ju det länge sedan, ska jag säga. Men nej, alltså hela träningssetupet är ju individuell teknik. Sen är det ju individuell försvarsteknik också. Och utanför helt säkert så kan jag, alltså jag är ju väl, alltså jag har bra koll på de teoretiska grunderna i alla typer av försvarsspel. Sen om det är för att jag är en handbollsnörd, eller om det var något som jag faktiskt lärde mig i gymnasiet, det blir jag väldigt osäker på nu, men det är ju helt klart, jag kan inte spela försvarsspel för det, så att säga. Men
du kan inte spela i något försvar.
Men nej, det är helt klart, alltså jag tror att det måste, det hade varit märkligt om inte liksom det hade varit en del av någon typ av läroplan plan liksom inom handboll.
Jag tar på mig att kolla upp det. Jag jobbar ju trots allt på en sån skola. Så att det
sen tycker jag, alltså jag vill inte heller höja, om vi nu håller oss i franska damerna idag. Det är min diskmaskin som piper lite i bakgrunden här bara. Jag vill inte alltså hylla ihjäl deras 5-1 försvar för att det var liksom inte revolutionerande. Och Norge bränner, alltså de bränner rena frilägen. Och ja, det är väl Frankrikes förtjänst att de stressar upp norskarna så de skickar ut bollen över sidlinjen. Ja, det är ju det försvaret är till för. Men de spelar ju sig till så här bra lägen. Och målvakten är helt fenomenal. Så att de har ju lite flyt också. Och jag tycker nästan att, jag kände efter 5 minuter kände jag, fan vad de hade chansen här i Frankrike och sumpade det. För de gör ju inte mål på typ, känns som de inte gör mål på 5 minuter. De har världens chans att Norge blir lite ställda, lite tagna på sängen av omställningen i det här försvaret. Målvakten kommer in, får momentum. Och Frankrike, de bara pissar ju bort det. Alltså deras högerkant, jag såg henne bränna 4 riktigt bra kantlägen. De gör tekniska fel, de skjuter i fel läge. Så att det är så här, Frankrike ska ju nästan, ja, bra taktiskt, det går inte att förneka, men de ska ju vara glada att Norge tog så lång tid på sig att skärpa till sig liksom, annars hade det inte blivit match överhuvudtaget.
Men där tror jag också att apropå en, där är det faktiskt en liten kulturskillnad. Nu har jag fått en liten inblick och pratat en del om fransk handboll genom att spela och med Luka Balora. Just det där kring hur man prioriterar försvar på ett, alltså försvarsspelare och liksom tanken om försvar. Alltså till exempel då Luke, som är en liten kantrotta. Han tycker det är helt sjukt att inte alla gubbar stannar kvar och plockar returerna. Medan vi i Sverige får lära sig att kanterna ska tjuva och mittsexan ska också kunna tjuva. Så ska man de 3 som är kvar då, 9-meterspelarna, plocka returer. Och där tror jag, kan jag tänka mig att han offrar lite spelare genom att, alltså att i och med att han anpassar då sitt försvarsspel, så tvingar han sig spela med de spelarna som kan hantera det bäst och då kanske offra lite på målkvoten framåt då i dagens match. Utan alltså att jag kan inte påstå att jag har bäst koll på exakt vilka som ska spela hur och var i det franska damlandslaget. Men så kan jag i alla fall tänka mig. Med tanke på det. Ja, det gav ju verkligen effekt bakåt liksom. Att inte då att försöka rida på det momentet liksom.
Solberg i mål. Jävligt bra också såklart. Slog mig nu när jag satt och funderade på Solberg, målisen och kanten, och sen kom att tänka på att vår förbundskapten heter Solberg. Är de släktare? Vet man det?
Bra fråga. Det vet jag inte. Solberg är ju vanligt namn.
Ja, det kanske är vanligt. Ja, just det. Statsministern.
Anna Solberg,
ja.
Statsminister.
Ja, märklig fundering. Men där landade jag. Vi ska ju också passa på att nämna den största skrällen i mannaminne, nämligen Kroatiens brons. Den som har allra bäst koll på den typen av internationell damhandboll i Sverige är ju Per Johansson, och han tippade ju Kroatien sist i sin grupp, alltså inte ens vidare till mellanrundan, och nu kniper de bronset ifrån dansken. Det var ju många både i Kroatien och exempelvis i den här podden som firade det bronset.
Ja, det var ju jättehärligt. Jävla danskar.
Så är det. Nu går du på dansken också då. Nu har du varit på norrmännen i 2 veckor, så skiftar du fokus till Danmark.
Ja, men de har ju bett om det. Jävla styva i korken och ändra schemat och håller på att fula sig hela tiden.
Det var ju EHF som ändrade schemat, det var väl överens om.
Ja, ja. Potato, potato.
Ja, så är det. Det var ju en skräll, och inte minst då att Kroatien överhuvudtaget kom dit och sen faktiskt då tog den sista matchen. För är det någonting man vet med hemmalag som kommer till medaljmatcher är ju att de väldigt gärna vill stänga till butiken. Det ser ju snyggt ut på pappret då att man tog en medalj i hemmamästerskapet, men så blev det inte. Kroatien istället då, trots jättemånga spelare borta på på grund av covid och sådär. Ja, extremt imponerande. Grattis till Vratchka, eller hur fan nu man säger det.
Grattis.
Grattis.
Grattis säger man. Ja, säger man. Ja, men bra. Stänger vi den här EM-boken då, eller?
Det tycker jag vi gör. Eller vi stänger,
går vi till VM-boken då?
Nej,
eller?
Men vi stänger den lite grann. Vi måste bara, innan vi stänger den helt, också säga att Bella Guldén nu tackar för sig i landslaget. Och Bella Guldén är, trots att jag älskar Linnea Torstensson över allting annat på denna jord, så håller jag Bella Guldén som den i särklass bästa svenska spelaren jag har upplevt under den tiden som jag har följt handbollen. Och att hon lägger ner då efter 15 år och 13 mästerskap eller vad det nu är, och där hon var bäst i världen i åtminstone ett gäng av dem, det tycker jag är värt att uppmärksamma. Och vi ställer väl oss på led då och tar av mössorna och bockar och säger tack som fan Bella för den här tiden.
Det gör vi. Och det, jag tänkte på det, var oerhört mycket som hinner hända på en vecka. För att vi, alltså, efter vi spelade in senast, vilket känns som 1000 år sedan, så satt vi, fan Bella kanske kör, säg att hon kör 2 mästerskap till i alla fall, så vi hinner liksom så här få in en ersättare henne. Typ 2 dagar senare, Bella lägger av, ännu sjukare så här, men fan jag tror ändå Tony Larsson och Henke, de kommer köra RIK fram till årsskiftet. Sen kommer de nog få in en ersättare. Kanske Bagan. Den, podden har ju för fan inte komma ut förrän det stod Bagan är klar.
Nej.
Så att vi hinner hända mycket på en vecka. Men ja, det var det är inte helt ologiskt när man hörde att Bella skulle lägga av. Det är egentligen, man förstår ju det. Samtidigt som det var så här, man hade liksom inte, det hade ju inte knorrats någonting om det, eller det hade inte varit så här. Jag känner i alla fall inte att det låg lite på lut att man ja, jag vet inte, jag såg inte det kom från ingenstans ändå. Och liksom, hon hade ju hållit korten jävligt tajt. Det var ju inte ens de i laget som visste om det, utan hon släppte den här nyheten mitt under match av en anledning också, för att hon inte, ja, ville ha massa frågor om det givetvis. Men det är inte heller så liksom att hon var borta något mästerskap och så fick man tjata tillbaka henne och så var det så här, men nu kanske det är sist. Utan jag trodde nog ändå hon skulle kriga på åtminstone över OS. Så det var mer det, att det kom lite chockartat, samtidigt som du säger 15 mästerskap eller vad det nu är vi pratar om.
15 mästerskap, jag kollar upp det nu. 15 mästerskap, 224 A-landskamper.
Ja, det är ju liksom inte, på så sätt är det ju inte dugg konstigt att hon känner att nu får det fan räcka liksom. Och som hon sa i intervjun där, hon har träffat sin son 5 dagar den senaste 45. Då fattar man ju också att ja, men superrimligt att du inte vill hålla på så här längre.
Alltså det är ju ganska imponerande om man skulle haft 224 A-kamper i en högsta liga. Hon har det liksom i landslaget. Det är jävligt coolt alltså.
Ja, och bara för att ta vid lite, så sålde man ju såklart till hyllningskören, men och också det där med att jag var väl också lite förvånad, för att hon är ju trots allt bara 31, men såklart håll på så länge. Och så tänkte man ju då att ja, men OS då, men så är det just det där med att OS är ju också en typ av bubbla. Alltså där då, i och med att hon nyligen har fått barn, att just den där bubblan kanske inte lockar liksom, även fast det är ett OS. Det är liksom inte bara ett vanligt mästerskap där man kan ses med familj och komma till hotell och in och ut, utan det är ju en annan typ av bubbla som det ju har varit nu. Det är väl typ rimligt liksom.
Men tråkigt.
Ja.
Verkligen tråkigt. Och verkligen tråkigt för alltså svensk handboll överhuvudtaget. Men ännu tråkigare och tydligare kanske för det svenska A-landslaget nu då, som måste ersätta Bella över en natt, höll jag på att säga. Men nästan så. Och det gör man ju inte. Man kommer ju behöva ersätta det på det sättet som man alltid säger om man frågar en tränare, så men hur ska ni ersätta de här 100 målen som försvinner i den här spelaren nu. Ja, men vi får sprida ut det på flera andra. Och det är ju så man måste ersätta en världsstjärna som Bella Gullén. Det går ju inte att plocka in en annan i den rollen. Det måste ju spridas ut på fler då.
Ja, och sen så även en aspekt som jag... Alltså det är ju också det här med att när det är... Vem kan slå... Är det Foppa och Anja? Eller vilka ska man slå nu? Och det ska vara en handbollsprofil med. Så är det ju typ Staffan Olsson, Magnus Lander och Bella Gullén. Alltså hon är ju utanför banan också ett välkänt namn och en stor profil. Och liksom, jag kan tänka mig när det kommer till reklamsamarbeten och sånt där från förbundets sida att då är Bella ett namn man kan slänga sig med. Liksom, att de har inte stenkoll på kanske Torleifsdotter eller vem det nu är liksom. Även om de kanske förhoppningsvis kommer få det. Men det är ju en profil.
Sen är man ju, om man ska liksom fortsätta spekulera det, så undrar man ju om det här kommer bli en dominoeffekt av hennes avhopp. Mm. Om det är så att
Hagman gänget,
också... Ja, precis. Alltså just de... Ja, men Hagman, Jamina och Bella har väl varit en sån trio som har hållit ihop jäkligt tajt. Om de också känner att de, vad fan, ska jag palla jag det här då? Alltså, av samma anledning. Alltså, för Jamina åtminstone har ju också en liten knodd där hemma. Inte för att man måste lägga av den anledningen, men av samma anledning som Bella, att man har varit med jäkligt länge och så känner man att okej, hur tackar hon för sig? Ja, ja, hur länge pallar jag då? Så, ja, och vi, som sagt, det går att växla in, men inte... Ja, precis. Och, man, ja, och vi som sitter utanför är ju lite så här, ja, ja, men kan inte chilla lite då? En nu, och så en efter nästa. Kan och så kan vi liksom veva... Ja, precis. Kan vi veva in lite pö om pö sådär.
Det som talar för att Jamina fortsätter ett tag, tycker jag, eller tror jag, spekulerar fritt här nu, men är att hon har ju lite mindre belastning i sitt klubblag i alla fall. Det är lättare att spela i Sävehof i SOE än vad det är att spela Champions League.
Hon spelar ju 4 matcher om året plus slutspel och sen ett gäng träningsmatcher däremellan.
Ja, så det, belastningsmässigt så borde det ju funka. Men det är ju, det är många pusselbitar som ska sitta för att både en klubblagskarriär och en landslagskarriär ska funka. Och det är ju Sveriges herrtrupp väldigt starkt präglat av. Så fick vi den övergången gjord. Så kan vi ju snacka om herrarnas trupp då som släpptes nu i dagarna och som ska spela VM 13 januari tror jag till 31. Ja, och så lite kval, EM-kval där precis innan. Och det är ju en trupp där det är, ja, visst, det är en del vi känner igen, men det är ganska mycket nytt. Ska jag riva av den lite snabbt? Jag gissar att de flesta har koll på stommarna, men jag kan säga det ändå då. Målvakt, Palicka, Aggefors och så Johannesson. Vänster 6, Vanne och Pellas. Mitt 6, Max Dari, Fredrik Pettersson och Anton Lindskog. Höger 6, DP, Daniel Pettersson, liten poddfavorit, och Walter Krins. Och sen så har vi vänsternio, Alfred Jönsson, Jonathan Karlsbogård, mycket nytt. Och sen så har vi mittnio, Gottfridsson, Klar, och från vår alldeles egna handbollsliga, Jonathan Edvardsson. Och sen höger 9, där har vi Albin Lagergren, Linus Persson och Lukas Sandell. Vad är de spontana reaktionerna när jag läser upp den här truppen?
Ja, spontant. Oj, vad mycket nytt. Det känns som en generationsväxling här med på något sätt. Men den känns god. Gör den inte det? Känns inte som massa pigga pojkar som ska in här och bevisa massa grejer. Och att det saknas en del household names. Det är ju ändå så här, vi kanske ska highlighta dem. Ja, men de stora namnen som inte är med. Också.
Jag roade mig med att ta ut en trupp med spelare som inte är med. Alltså, jag tror ju att den truppen med spelare som inte är med är, ja, men den är minst lika stark som den truppen som nu är uttagen.
Är det Marcus Alm? Kim Andersson?
Nej, men lyssna här, det är Äpplet Thulin i mål, Tolbring till vänster, Ekberg, Hampus Olsson till höger, Lukas Nilsson, Simon Jeppsson på 9, Olle Forsell, Sunnefelt, Konradsson på mitt 9, Kim Andersson, Pontus Zetterman på höger 9, Stycket, Nilsen, på mitt sex. Det är fan ingen dålig trupp. Nu är det ju...
Nej, men du får ju vända, alltså, vissa av dem är ju inte uttagna. Vissa av dem har tackat nej.
Nej, jag bara tog ut så här, om vi ska sätta den här truppen mot en annan trupp med spelare liksom, som skulle kunna...
Men det som det säger mig är ju att vi har en himla fin bredd i svensk handboll. För att det som jag reagerar på är att det är såklart att det är ett gäng då som man har tackat nej av diverse olika anledningar. Eller som är skadade och inte kan vara med. Men samtidigt känner man ju inte att det är någon... Man tänker ju inte så här, vad fan, vi tvingas att ta med den där jävla Jonathan Edvardsson då. Utan man tänker ju mer så här, fan vad kul att han... Att det var en öppning på honom som fick chansen. För det ska bli jävligt spännande att se.
Precis, och kul att se Alfred Jönsson som jag inte har sett sedan han stack till Tyskland i princip. Men han måste ju vara... Varför skulle han inte vara svinbra? Tråkigt att Lukas inte är med, men det här kan säkert bli jättebra. Och Karlsbogård vet jag ju är bra.
Och Karlsbogård har vi ju snackat om. Alltså han har ju varit, inte i år med lite stader och så, men förra året Lemgos bästa spelare liksom. Och vi, alltså det var mål i massor och veckans lag hela bara varannan matchen eller så.
Ja,
men att det är ändå kul att han får möjligheten att verkligen ta en tröja liksom.
Skitkul, och Stycket inte med, men Anton Lindskog är med som snart kommer skriva på för Flensburg.
Ja, och som har tuggat på i Bundesliga i x antal år liksom.
Ja, så att, nej, jag håller med dig. Det är kul att det verkligen är så att det finns så jäkla många att välja på. Sen är det ju... Ja, nej, jag vet inte om... det är svårt att säga vilka, men alltså, det är ju en smaksak vilken spelartyp du, alltså, vilka du väljer då. Om du bortser från någon som har tackat nej, som bevisligen hade blivit valda, men som har själva valt att inte vara med. Men jag håller med dig precis. Man tänker så här, shit, Tolbring alltså. Han är inte uttagen. Så tänker man, nej, fast det är ganska bra. Han gjorde 13 sist och Pellas är ju, han är ju bra.
Mm.
Ja. Så man är inte orolig för det. Det som man kanske är ju att det är så här, det är ändå mycket... Det är ju väldigt många mästerskapsdebutanter och de har ju inte spelat, de har inte haft möjlighet att spela ihop sig, så att, alltså att man tänker, man kanske skulle safeat och tagit med Simon Jeppsson ändå för att han har åtminstone gjort lite landskamper och mästerskap, men utan det är mer det man ställer, hur de ska, räcker tiden för att få ihop det här till ett lag, är väl den stora frågetecknet, snarare än att jag inte tycker att det är bra spelare.
Samtidigt som det då kanske passar sig, i och med att vi har en ny förbundskapten, och även om de nu hade en samling med match mot typ Kosovo och något annat brödgäng, så är det ju ändå mycket nytt liksom när det kommer till spel säkert och sånt, så att det är liksom den grunden är ändå ganska tunn liksom.
Ja, och jag får lite samma känsla som, och det är ju lite grann en efterhandskonstruerad känsla, för jag hade den inte inför, men inför Christian Andreasons första mästerskap, när det var en hel drös med spelare som tackade nej, och det var liksom, men också så här, det nya Sverige, när Albin Lagergren var med för första gången, och det var liksom Pallika och Äpplet i mål, och Mattias Andersson hade tackat nej, och Tobbe Karlsson hade tackat nej, och så var det så här, men fan, när vi satt och pratade om att vi ens skulle få svårt att kvalificera oss för mästerskap, och så kom det här VM:et eller vad det var, och Sverige spelas som... Det var ju, det är typ det roligaste jag har sett det svenska landslaget spela. Jag tycker aldrig de blev så...
Eller EM,
ja,
va?
Ja, det var det nog, 2016 kanske. Kan det vara det? Ja. Alltså jag tyckte aldrig att det svenska landslaget blev så roligt och så bra som de var i mästerskapet. Man hade förväntningar på dem efter det hela tiden, att fan, så bra som de var där, och nu har Kim tackat jag också, och herregud vad bra det här kan bli.
Och Kim, precis.
Och så blev aldrig riktigt lika förtjust eller liksom positivt överraskad igen, trots att vi faktiskt går och tar ett silver i EM liksom, så tyckte jag ändå att fan vad härligt det mästerskapet var, och vad coolt det här nya landslaget var. Det var ju till och med du, Sjölin, du var ju eldologer om någon, det var ju liksom det härliga landslaget, eller vad fan du kallar dem.
Ja, men det var ju väldigt, väldigt kul att titta på det landslaget.
Ja, Och lite grann, som sagt, jag hade inte känslan inför, men nu i efterhand så kan jag ju se tillbaka och tycka att shit, vad positivt överraskad jag blev, och vad coolt och vad entusiastiskt och vad piggt och nytt och fräscht allting kändes. Och jag får lite grann samma vibbar här när jag liksom, de spelarna du läser upp för mig känns ju precis som att, alltså det, förutsättningar finns ju för att det ska vara exakt samma driv och glöd och glädje och liksom så här, nyhetens behag i den här truppen. Och det hade varit jävligt roligt om man kunde få till det.
Fan vad glädjande. Jag gick in här och var lite dyster, ska jag säga. Jag tog
din... Vad är Charlie vi brukar med på det?
Ja, verkligen. Ja, det känns som att vi har bytt personlighet, du och jag, Charlie.
Jag känner av läget lite grann. Det viktigaste är i alla fall att du och jag är på motsatt sida.
Ja, men det...
Så om du är lite om du är ying så är jag yang och tvärtom.
Mm, mm. Ja, men det, jag, du håller på att vinna över mig. Jag... Men då ställer jag den raka frågan så här, vad ska vi ha för förväntningar på det här laget? Det är ju alltid skönt att säga det inför, så kan man sen utvärdera om man tycker att det gick bra eller dåligt, för att jag tycker att det annars brukar vara svårt. Jag läste bland annat idén idag att Johan Esk, heter han Johan Esk i alla fall, skrev att EM nu var ett fiasko, och han skrev att herrarnas EM i januari var ett fiasko. Och jag vet inte fan, vad hade han för förväntningar då, om han kallar det här för ett fiasko? Därav är det bra att slå fast förutsättningarna, för att vi var ju enade om att Sveriges mästerskap var, ja, ganska bra utifrån förutsättningarna. Liksom varken bättre eller sämre än förväntat. Och därför vill jag veta nu, för den här truppen, vad är rimligt att önska sig och förvänta sig i ett VM?
Ja, alltså jag har... svårt att säga, ska jag säga. Jag har inte verkligen stenkoll på grupper eller spelträd eller alla andra trupper och så. Där man vet ju att Tyskland har, det är många som har tackat nej. Men alltså jag tror väl inte att Sverige kommer vinna. Det tror jag inte. Och jag skulle bli förvånad eller positivt överraskad om de tog medalj. Det skulle ändå bli, alltså med tanke på Spanien, Danmark, Frankrike tror jag kommer vara bra, och norsken och så vidare. Liksom. Det är väldigt många väldigt bra landslag. Men precis där bakom, där hoppas och tror jag att det ska vi vara. Och sen får jag hoppas och tror att vi kan komma liksom, bland de främre i det sjoket av lag som är bakom.
Spela placeringsmatchen 5-6. Det var bra. Ja, men jag tycker nästan att vi kan unna oss att återkomma till det här innan mästerskapet drar igång. För jag känner lite grann, som du är inne på Josef, att man har liksom inte... Jag har i alla fall inte hängt med i alla svängar. Hur ser det ut i de andra trupperna? Tyskarna, som du säger, det vet man att många tagit nej. Men vilka är det? Vad kommer de med för trupp? Hur resonerar kroaterna? Så det vill man lite...
Ett speciellt mästerskap på så sätt att många tackar nej.
Mm.
Ja, av diverse anledningar, så, som jag sa till dig. Och det är svårt att... Mm. Ja, svårt att veta vilka som kommer hamna i de slutgiltiga trupperna. Den enda slutgiltiga truppen jag har sett är Norge och Danmark, tror jag.
Mm. Och de såg jävligt bra ut. Så där blir det ju tufft. Där är ju lite mer... Där finns det ju den här rutinen i lagen av att ha spelat många mästerskap och gjort det framgångsrikt ihop.
Mm.
Och den kommer vi ju inte upp i Sverige. Det gör vi ju inte. Nej. Men som sagt, man vill lite grann sätta sig in i, okej, vad är det som krävs? Vilka får vi i main round? Hur ser de trupperna ut och sådär? Så det vill man suga lite på. Men just om vi bara diskuterar trupputtagningen, så var det, ja, jag höjde på ögonbrynet. Och sen var det så här, så insåg jag att det var inte för att jag tyckte det var en oförtjänt uttagning, utan kul att se honom, precis som Josef sa. Så att, rolig truppen då, tycker jag.
Mm.
Glädjande, och vi får ju anledning att återkomma till det här, som sagt. Vi har ju mellandagarna där, lär vi ju spela in något avsnitt, och sen så har vi ju något efter nyår där. Så att det är åtminstone två avsnitt till vi kan snacka om det här. Men vi kan väl bara, innan vi rundar av den svenska truppen också, nämna någonting om... Ja, Stycket är ju inte med på grund av att han spelar Champions League i mellandagarna, och ville ha lite ledigt efter nyår där. Och då sa Solberg nej till det. Och därav blev det inget stycke i den här truppen. Jag vet inte om sista ordet är sagt det, men det är ju känslan när man tittar på det utifrån. Men sen så har vi också ett par, tre gubbar där. Lukas Nilsson, Ekberg och var det Arnesson också, va? Som tackar nej på grund av coronaläget i världen. Jag har inte riktigt hört dem precisera vad det är med coronaläget, förutom att det, man skulle ju kunna då, det var Lukas Nilsson som sa det till Flinken, gissar jag, på Aftonbladet.
Lite av alla handlar, tror jag.
Ja, just det, så var det. Han just det, sa jag att det var då att risken att hamna i karantän nere i Egypten och inte få komma hem till familjen som var det som han tyckte gjorde det ovärt att åka då. Vad tycker ni om den, att tacka nej till ett mästerskap på grund av det läget i världen?
Ja, alltså jag tycker framförallt att det är väldigt svårt att förstå vad de syftar på utan att då säga att det är rätt eller fel, så att säga. För att det är ganska rätt att säga coronaläget i världen, så att säga. Alltså det kan ju, så det är väldigt svårt att ha någon egentlig åsikt om, utöver att jag tycker att det är väldigt tråkigt, såklart, och att man gör allt det vill att alla ska vara tillgängliga, hur spänd jag nu är ner på den truppen som det blev, va? Men ja, alltså det är klart att man kan ju spekulera i att det här också kanske då är ett, så att säga, ett tråkigare mästerskap att spela. Nu ryktas det väl visserligen om att det ska vara publik på. Men att, ja, det är liksom långt hemifrån i Egypten. Ja, osäkra förutsättningar då gällande publik och i livet i hotellbubbla och allt vad det är, att det, ja, det kanske inte lockar lika mycket, helt enkelt. Och sen var det nu en som fick vår bägaren att rinna över, vilken anledning man säger utåt. Det vet jag inte exakt vad de menar.
Nej, det ska bli spännande. Ja, det ska också bli spännande att se vad de här återbuden ger för, vad det innebär för framtida uttagningar. Om de är, om det är, ja, men jag respekterar det till fullo, eller om det är okej, du kan, alltså, du använder det här som svep själv, då kommer jag köra på andra vänsternio fortsättningsvis, Lukas. Det ska man ju bli spänd att se om hur det här tas emot, liksom.
Ja, för tidigare så har ju svenska landslaget haft modellen att man har frågat igen och igen och igen när spelare säger nej.
Ja, vissa.
Vissa, ja. Och det, problemet med det, eller vad man ska säga.
Jag frågade aldrig dig, Charlie, trots att du tackade nej.
Ja. Jag tackar ju... Ja, precis. Jag tackar ju jag.
Tackar nej.
Ja, precis. Jag har lagt av i landslaget. Jag har redan förkunnat den här podden.
Tjena Staffan, jag vill inte vara med längre. Nej. Nej, men det jag skulle säga var att grejen då är ju att det har ju varit så jävla stora stjärnor varje gång som säger nej. Alltså, det är ju svårt. Det är självklart att man vill ha med en Kim Ekdahl, Durier-figur eller Kim Andersson. Men här är det ju lite, vi har ju varit inne på det. Truppen är ju, eller vad ska man säga, urvalet till att ta ut en trupp är ju mycket, mycket bredare nu än vad det varit tidigare. Mm. Det finns ju många som är på ungefär samma nivå. Sen kanske det skiljer lite i nivå på vissa jämfört med andra och sådär, men det går ju liksom plocka ut två högerkanter som är riktigt bra utan Ekberg, även om han är liksom världsklass på sin position. Samma går det på vänsternio, samma går det på mittnio då. Det, ja, jag håller med Charlie där. Det ska bli intressant att se hur Solberg ställer sig till det här framöver, för med tanke på hur han behandlade styckets ledighetsansökan då, när han sa så att nej, men om du inte vill vara med hela samlingen då vill vi inte ha med dig alls. Det är ju en ganska offensiv hållning, får man lov att säga. Så att,
Jag var lite osäker faktiskt om det där också berodde på någon slags det där med stycket, det var, man kanske ska förtydliga, han bad om 2 dagars ledighet för att han kunde träffa sin familj, för att annars skulle inte han kunna göra det på jag vet inte hur många veckor, men ganska många, till och med månader tror jag. Och att en sak som jag inte riktigt tyckte framgick var om det var att de var oroliga, om det också var ett lager i alla fall, att de var oroliga att stycket eventuellt skulle kunna komma utifrån då, in i bubblan med någon typ av smitta.
Ja, det är inget jag har läst i alla fall, men det kan säkert bidra. Det blir ju ett jävla konstigt år överhuvudtaget. Det är ju många parametrar som man i ett vanligt år inte hade behövt ens ta ställning till, så att det kanske bidrar, inte vet jag.
Ja, men jag skulle vilja säga det, att just i det fallet hade man ju förstått det som att det inte förändrade situationen framöver i alla fall. Att stycket vill ju fortfarande vara med i landslaget och Solberg kommer ju, han är fortfarande med och konkurrerar som alla andra, om man har förstått det rätt.
Mm.
Men ja, men det finns en risk eller chans då, beroende på vilken synvinkel, att de här spelarna som nu får chansen verkligen tar den och imponerar. Och liksom, så stark konkurrens är det ju ändå i Sverige. Men vi får se helt enkelt.
Så är det. Där lämnar vi VM-truppen för den här gången då, och så vänder vi blicken mot vår alldeles egna lilla handbollsliga, där storklubben IFK Kristianstad till sist tyckte att resultaten var så svaga så att Ljubomir Vranjes fick foten. Om vi pratar att Bella är det största landslagsnamnet, så är Ljubomir Vranjes onekligen det största namnet i handbollsligan. Och nu får han inte vara kvar längre, utan Uffe Larsson, precis samma som körde interimuppdraget senast, glider in och ska få styr på den här skutan. Vad har ni att säga om det? Var det rätt eller fel att kicka Jubbo?
Jag tror att det var det enda man kunde göra. Så att det är rätt, om du ska ha en mentometerknapp på mig.
Ja, vi var ju inne lite på det när vi pratade om Sota Eklunds avträde senaste gången, att det finns ju några begränsade grejer man kan göra som klubb när man vill vända, liksom när man känner så här, fan nu är vi på botten, vi har tagit alla möten, vi har liksom ändrat de taktiska grejerna vi kan ändra, nu behöver vi en drastisk förändring. Det är ju antingen att plocka ut då några spelare om man tycker att det är det, och så ersätta dem.
Det har de ju gjort också, ska jag säga.
Ja, de börjar ju faktiskt.
De har gjort med Jabala och Birkefelt och spelare som de inte var nöjda med och inte tyckte passade in av olika sätt liksom.
Ja, så egentligen så fanns det kanske inte så himla mycket kvar på paletten att måla med mer än den uppsägningen då.
Ja. Nej, och alltså som sagt, rätt eller fel är svårt att svara på, men det man kan säga är i alla fall att det har ju egentligen från första början inte varit ett smärtfritt giftermål så att säga mellan Brandis och IFK. Det började ju med den här märkliga devalveringen av spelarna, och att de var så otroligt dåligt skolade och fick bara springa runt och göra liksom någon slags B-pojksrullespel från sida till sida, och det var dålig träningskultur och det ena med det andra. Så det har ju skavt lite från första början och sen aldrig riktigt lyft. Och den här berömda fyrstegsraketen som du refereras till i en intervju med dig, Charlie, den har man ju inte sett riktigt, de här andra stegen. Och, alltså han har ju, i början var det ju, tog han ju över från Ola, och i och med att han kom in lite tidigare än förväntat, så alltså då tar man ju över ett annat, men sen har han ju fått göra det till sitt egna projekt och hämtat sina spelare, eller vem du än är som värvar spelare, men han har i alla fall fått säga sina ord om det, det är jag säker på, och ändå inte fått att lyfta mer än vad det borde vara, för att det är Sveriges rikaste och största klubb, och de borde inte ligga sjua.
Kristianstad själva hade ju sagt att det är Sävehof som är störst och rikast och vackrast. Men jag förstår vad du menar.
Ja.
Hade de det? Inte under Nicolas Larsson i alla fall. Va? För då hade de ju en mer... Eller det, ja, det kanske är kvar, men då uppfattade jag det i alla fall som att de hade en lite tuffare och mer offensiv framtoning. De skulle vara Sveriges häftigaste handbollsklubb och så vidare. Och tittar man ekonomiskt så är de ju absolut de som har lägger störst kaka på sin personalkostnad. Och personalkostnaden i en idrottsförening av den här typen är ju i stort sett spelare.
Självklart. Man ska inte lägga ord i någon annans mun. Jag bara menar att det är också när man vinner tre eller fyra raka SM-guld, då vill man gärna ha den svansföringen. När det går lite dåligt så vill man gärna inte stå och säga att ja, vi är störst, utan ja, men det finns faktiskt andra.
Mm. Men det är
nu lägger jag lägger ord i munnen på dem nu. Det var bara onödigt. Jag kommer av med lite. Du kanske har, Josef.
Nej, men att vi spekulerade ju lite om för några år sedan att, liksom att IFK, det är ingen klubb kommer någonsin kunna rubba dem. Men när de ändrade från en direkt avgörande SM-final till bästa fem med hemmaplansfavör och sådär. Men det har ju gått snabbt ut för Evel att ta i. Liksom. Men de är helt
enkelt. Ja, fast ändå.
Ja, men
det har ju gått snabbt. Alltså, det var ju från... Alltså det var ju från toppen till åka ut i semi och sen, nu blev det ju inget slutspel överhuvudtaget i våras som alla vet. Men jag tror att det snarare har förlängt, om man säger, Jubbos respit än något annat.
Mm.
För att jag tror inte de hade fått ihop det. Det är så jäkla lätt att sitta här nu och prata om det, vad som hade hänt och inte, men de signaler man har fått så är det ju liksom han har inte fått det att gå ihop, och det är svårt också. Det är svårt att bygga ett försvarscase för Jobim Vranjes tyvärr, när han, som du säger, han går ut med den inledningen och liksom, ja men nu vet jag direkt. Jag vet, nu kommer jag få tid på mig att göra som jag vill. Jag ska bygga det här laget som jag vill. Jag ska träna dem som jag vill. Okej, fine. Och det såg jäkligt skakigt ut i början på förra säsongen. Då var det så här, ja det kanske tar lite tid att implementera det här nya. Men nu har det varit... Alltså så här, en 6 månader lång försäsong. Och finns egentligen ingenting kvar att skylla på, och ändå ser det inte bättre ut. Och då är det, ja, vad ska det vara nu? Nu är det liksom ingen annans fel att spelet inte sitter där, eller att om laget inte orkar komma upp i nivå för att de är dåligt tränade, vilket de, och det ska jag säga, det har de aldrig själva skylt på en enda intervju, och det hedrar dem. Men det är svårt, menar jag, som sagt, att bygga ett försvarscase till varför han skulle sitta kvar och få den här skutan på rätt köl igen.
Mm.
Det hade ju varit enklare om det hade varit tydligt att det är en sak som de oftast faller på. Men nu är det nästan så att det är olika detaljer varje match. Att det är någon grej som klappar igenom den ena matchen och den andra matchen och så. Då är det ju... Det är svårare att se att om man bara åtgärder den där grejen, då kommer det flyga igen. Det jag funderar på är vad IFK Kristianstad saknar mest från sin absoluta storhetstid. Om det är Nicolas Larsson som var liksom den starke mannen i föreningen, eller vad man ska säga, och drev liksom projektet IFK Kristianstad framåt. Eller om det är sportchefen Samuelsson där som... ju klev av ungefär samtidigt då som det började gå lite sämre, eller om det är tränaren Ola Lindgren, eller om det är spelarna i truppen, eller vad är det liksom som är, man saknar mest? Det här blir ju spekulation, men vad tror ni?
Det blir väldigt mycket spekulation, och jag har egentligen ingen aning om hur projektet Kristianstad går, om man ser till liksom det affärsmässiga. Det är klart, jag antar att det går åt helvete från med tanke på en pandemi, och den vet jag inte om Nicolas Larsson hade kunnat göra så mycket åt. Men så att man får väl tvingas väl i alla fall svara det någon av de andra, så att säga. Alltså för att det är svårt att peka finger på ja, varken ena eller andra. Men det man kan säga är att även om när då Ola och var tränare, man pratar om att det är klart de har den största budgetet och största hemmaplaner och få alla domslut med sig, vilket jag får de kanske fick de även under Jubbo, men att det var inte så enkelt som man kanske fick det att låta ibland, att det var ett självspelande piano med de bästa truppen, med de bästa spelarna och bästa hemmaplanen som bara vann 80 matcher i rad liksom. Så det är väl hans legacy har väl om inte annat förbättrats rent sportsligt sen han lämnade.
Ja, sen var det ju, sen har vi förstått, alltså det var ju oundvikligt att göra sig av med Ola Lindgren också.
Jo, det är en annan femma så att säga.
Precis. Nej, alltså fasen var det så här. Man måste ju ha väldigt god insyn för att kunna avgöra om den nya styrelsen är kass eller om Jesper Larsson är en dålig sportchef eller vem, alltså här, man ska peka på en syndabock, och det är svårt, och förmodligen är det tråkiga svaret att det är, och det tycker jag Jeppe sa bra i intervjun, att det är aldrig ens fel när det går dåligt, utan det är naturligtvis en kombination. Men om jag tycker ändå att ja, man kan ifrågasätta, och det har vi gjort, att ja, men okej, de här värvningarna, det känns ju inte riktigt som, det var ju inte det gamla IFK, man fick bättre snurr på det. Ja, fast det är också många värvningar som är så här, man känner, ja men fan, det här hade nog gamla IFK fått att funka. Alltså jag kan fortfarande inte säga att Simon Birkefelt på förhand är en dålig värvning, men det lyfter ju fasen aldrig. Och den, om vi bortser från liksom, ja, de värvningarna som har kommit in och om det har lyckats eller inte, så är det så här, den truppen IFK Kristianstad har nu, den truppen IFK Kristianstad hade förra säsongen, den ska ändå vara bättre. De ska göra, alltså man ska göra bättre med det materialet.
Ja,
och därför tycker jag att det sportsliga, precis, och därför liksom det största problemet är det sportsliga, vad man får ut av truppen. Mm. Om det är en dålig matchning då mellan Vranjes ledarskap och spelarna, fine. Det kanske är så. Det kanske inte är hans fel, för han kan ju bevisligen få ut jäkligt mycket med Flensburg.
Ja, precis.
Så det, liksom, det, säger ingen, det behöver inte vara att han är en dålig tränare, men den här, det har ju inte funkat mellan den här spelartruppen och den här tränaren, och där är problemet. Så att en annan tränare som hade fått ut mer av materialet, det hade gett mer arbetsro och liksom varit lättare för samtliga inblandade. Och mitt i allt detta så är det liksom pandemi och ekonomiska bekymmer och allt vad det är, men det är det ju för alla.
Jo, och det är lite det, men jag menar med att det har ju skapat lite från början liksom. Det kom lite stepp på det liksom direkt från starten, så att det, ja, det är ett tråkigt svar, men det är ju en liten mix av allting som du säger, och att det gick lite galet från första början liksom.
Jag låter er vara sportchef och styrelse nu då, och så föreställer vi oss att Uffe Larsson är en i alla fall inte jättelångsiktig lösning, och så tänker vi, vem skulle ni sätta dit på tränarposten i, liksom, för att ta över sen då, när interimperioden är över? Jag har inte sett någonstans hur lång man tror att den kommer bli, men
nej, det är nog jäkligt oklart alltså. Allting känns ju oklart, och det är ju pandemin en direkt orsak till. Att det inte finns, även om vi, alltså, vi ska inte lura oss själva, det är ju fortfarande en ekonomiskt stark förening, men det är ju inte alls som det har varit i vanliga fall.
Har inte samma svängrum liksom.
Nej, verkligen inte. Och jag menar så här, det är ändå ett litet tecken att man gör sig av med spelare och har svårt att hitta ersättare Det finns inte de pengarna, och det är inte bara att välja på översta hyllan bland tränare heller. Men om vi ändå i juletider pratar vad man ska ha på sin önskelista, så tror fasen att de vill ha, eller jag hade velat ha Christian Andresson som tränare för att IFK Kristianstad. Varför skulle inte det vara en bra grej, tänker jag då?
Ja, och precis, och jag får väl hålla med, för det är alltså, man får inte glömma bort att det är Sverige liksom, vilken hylla vi kan välja på, utan det kommer ju bli en inhemsk tränare eller en svensk tränare, kanske liksom norsk, men det blir ju inte Mike Machulla, utan man får ju se vart man är, och då är ju såklart Christian det som den just nu mest meriterade lediga tränaren, kanske ihop med typ Staffan Olsson.
Alltså tänk om det blev Mike Machulla, så här Jubbo går, Mike Machulla tar två raka Bundesliga-titlar med Flensburg. Jubbo får lämna IFK, Mike Machulla, det är svinet. Bara jag går ner 100% i lön, bara jag får komma till Kristianstad och vinna. Ha, tänk om det blir Mike Machulla.
Ja, ja, det hade varit. Ja, men är inte Staffan Olsson lite kittlande?
Jo, så är det kittlar säkert.
Faktiskt inte ens tänkt på honom förrän nu. Men han är ju definitivt ett namn som jag tror de kommer tänka
precis
på.
Ja, för det är ju också så här, man tänker ju att de har ju också lite den... Ja, men den bilden av sig själva, eller vi har ju också den bilden att det är ju de namnen vi pratar om. När Sota får lämna RIK, så pratar inte vi om Christian Andresson och Staffan Olsson. Men när Kristianstad gör så med tränare, så pratar inte vi om men Bagan är ledig, utan då är det ju Christian Andresson, Staffan Olsson, eller Skola Lingen komma tillbaka kanske. Det är ju de namnen, Magnus Andersson som förlängde nu då, så det är ju kört. Men så det är ju verkligen, man tänker ju att det är något av de stora svenska namnen. Men det är ju samma där, det är ju fast en ekonomisk fråga. Det kanske inte finns det utrymmet, särskilt inte om du ska betala Jubomir Vranjes i ett år till, eller vad man nu kommer överens om att det kostar att lösa en tränare från sitt kontrakt.
Nej, det är ju väldigt spännande där att se hur en sån, man kan ju använda det här som ett lackmuspapper lite på hur hårt den ekonomiska krisen har slagit idrottsföreningarna i coronatider. Vad IFK Kristianstad tar in för tränare nu och vilken budget de har att röra sig med. Det ska bli intressant att se utifrån det perspektivet också. Sen har man ju ingen aning om vad det kostar att plocka in exempelvis Andresson nu då. Alltså hade man försökt plocka honom samtidigt som Reinicke Löwen gjorde det, då hade det ju varit tvärkört. Det hade varit omöjligt. Men vad det kostar nu när han har bestämt sig för att flytta hem till Sverige och det kanske är jättemycket billigare nu än vad det var tidigare. Staffan Olsson har jag ingen aning om heller. Det där är ju...
Du är ju beroende, tror jag, av... externa sponsorer är ju fel, för det är ju fasen alla sponsorer. Men du behöver liksom en punktinsats. Man hör att liksom, det är en sponsor som går in och köper en spelare åt den som man behöver, eller en tränare, då är det liksom inte, det är ingenting som, det finns inga pengar över den här budgeten för att ta in en sån tränare, utan du vill ju till att några stora starka företagsgossar är sugna på att liksom dunka in något, och jag tror det var så det gick till när de kunde göra så om Ola Lindgren och ta in Jubomir Vranjes mitt under säsong exempelvis. Och då ska du göra det, ska du hitta folk också i den här ekonomin med IFK Hjärta som är beredda att liksom, ja men fan, vi tror verkligen på det här, vi vill ha in den här tränaren.
Det är svårt att säga samma gubbar eller tanter.
Den här gången kommer det bli bra.
Fan, det blev inte så bra det förra gången. Vill ni köra igen? Vi har...
Precis. Nej, så det är som säger, det är omöjligt att svara på, och jag tänker, ja visst, det är klart att det är Christian Andresson inte lika het som han var då när han blev plockad av Löwen, men nu är det så här, han å andra sidan, han har kommit hem nu och har förmodligen, gissar jag, ett svinbra jobb på den här banken i Eskilstuna.
Ja, för man glömmer nästan bort
ska han flytta ner till Kristianstad och köra handbollsligan igen som man har varvat.
Mm. Ja, och på ett sätt är det ju lika... Det är inte lika långt, men det är ju nästan lika långt till Kristianstad som det är till Tyskland på det sättet. Alltså, han behöver ju dra upp familjen hemifrån och de behöver vara på en helt annan plats. Alternativt att familjen bor kvar och han ska pendla fram och tillbaka till Kristianstad. Det är liksom inte löst i en handvändning. Så när
nej, det är inte det
som Stockholm och Örebro eller liksom Göteborg och Kungsbacka, det är ju en bit mellan Eskilstuna och Kristianstad.
Precis, och då fastnar man i det som vi också var inne på förra veckan, att det kanske inte är Christian Andreassons allra högsta dröm längre att vara tränare för ett handbollsligalag, oavsett var, oavsett när, oavsett vilket. Alltså det, ja, det kanske inte som du säger.
Det är fan. Inte Eskilstuna Sporta liksom. Gamla Eskilstuna Sporta. Då vill han
inte. Och där platsar han ju inte. Ja. Det är ju sådan. Och Zacke.
Ja. Det kanske blir Stocken ändå. Han är väl sugen?
Ja, det hade fan varit en syn det.
Bra. Det jag vill säga är att imorgon så är det ju IFK Kristianstad mot Alingsås. Det är ju en jävla match att se, åtminstone i ögonen på spelarna, om någonting har förändrats sen sist.
Ja, och det har ju gått så pass kort tid så att de kommer inte ha hunnit förändra någonting på riktigt så att säga. Däremot just det där med glöden och det ska bli intressant.
Sen, en annan grej som jag funderar på sen jag satt och pratade med min fru om är liksom mitt under allt när man läste alla artiklar med Vranjes och spelarna säger si och så och man hör detta och man får liksom info från fyra olika håll och så här, just ja, fan Björn Säterström, honom har man bara läst i en mening i förbifarten så där. Ja, det är inte riktigt bestämt vad som händer med honom och det jag vill komma till är att det är intressant hur vissa andra tränare är så. De är så direkt kopplade till huvudtränaren, medan i andra fall så är det inte alls.
Det är helt tillfälligt liksom.
Ja, men och Björn har ju verkligen, han har ju kommit att bli det till Vranjes. För innan var ju han kopplad till IFK.
Mm.
Han var ju där när jag var där för 100 år sedan. Och oavsett liksom vem som var tränare så var ju Björn där.
Mm.
Och liksom han var med och ja, huvudtränare, men det är ju ingen anledning att göra något med Björn. Sen han liksom, fick han ju hänga med till Värsbräm och han fick väl vara med på ett hörn i ungerska landslaget också, tror jag.
Ja.
Eller? Ja.
Ja.
Så att, och nu då liksom kom han tillbaka visserligen till
him.
Till IFK, även fast han är från Ystad från början, med Vranjes. Och nu är det liksom så här, det verkar ju inte som att det ens var på tapeten att Jubbo får gå, Björn Säterström tar över, utan det är ju, han är ju också väck nu. Om det är liksom en lojalitetsgrej eller att förtroendet för honom också är förbrukat, det har jag ingen aning om, för som sagt han nämns knappt, utan det är bara nu är han borta bara. Nej, och det är intressant det där.
Precis, känslan är väl att det inte riktigt är helt säkert vad som ska hända med honom så att säga. Jag tror inte att dörren är helt stängt i varken det ena eller andra.
Nej, för där,
och det är också så här lite så här, okej, hur sugen är han på att kanske fortsätta följa med jobba? Så man fattar ju när hela Värsbrän-grejen, när det började liksom att de började jobba ihop. Men nu då så kanske ni blir utan projekt nu istället för att vara kvar i trygga Kristianstad, om man nu har den möjligheten liksom. Än att flytta till, ja inte vet jag vad man nu ska spekulera i att Vranjes gör nästa gång han tränar tandklar liksom.
Ja, och har Kristianstad råd att kicka två tränare och fortsätta betala löner?
Mm.
Eller, ja, okay, eller passar man på att använda honom med något annat då? Kommer han ta Uffe Larssons roll då som farmen-coach? Ja. Medans, eller så här, man vet inte.
Nej, men jag tror att det är en anledning till att han inte har nämnt så mycket. För det är väl, jag tror att de bägge vill kunna hålla lite dörrar öppna liksom. Det var ju väldigt tydligt att det är Jubbo Muranje som har fått lämna.
Mm. Ja, verkligen.
Mm. Så är det. Med de orden så stänger vi butiken för den här veckan. Nästa vecka är det ju jul och allt sånt. Eller det är ju veckan som vi är i nu för er som lyssnar. Men vi planerar att komma ut som vanligt på måndagarna även över helgerna. De ligger fan rätt bra till. Det kan vara så att det kommer någon dag sent eller två här och var. Det får ni ha lite överseende med, ni som lyssnar. Men vi kommer komma ut och vi kommer ha en jävla trevlig jul, eller hur Charlie?
Ja,
Ja, ja, för fan. Ska bli riktigt gött. Ja, just det. Ja, ni, ja, just det. Jag tänkte inte på det. Hatar julen. Kör det tokigt.
Tack som fan till alla Patreons. Så Josef, du ska väl köra cup där i mellandagarna, va?
Ja.
Tomtekuppen.
Tomtekuppen.
Är det sånt som spelas nattetid då? Så att man ska kunna dygna.
Det finns i alla städer. Det finns i alla städer. Mm. Bra. Sova luftmadrass.
Tack för idag. Hej.
Tack. Hej.
Hej.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och likaså på Galleribö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punch. Och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred. Och bränna mina böcker som ved. Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det förflutna tonar upp som en overtyr. Våra liv blir till sist i harmoni med den värld vi har att leva i. Får jag se låt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.